Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gammaltestamentliga läsningen på reformationssöndagen. Så skriver krönikeböckernas författare i andra krönikebokens 29 kapitel och från den 12 versen. Då stod leviterna upp, Mahat, Amasjas son, och Joel, Asajas son, av Kehahiternas släkt, av Meraris släkt, Kish, Abdis son, och Asarja, Jehalals son, av Gersoniterna, Joa, Simmas son, och Eden, Joas son, av Elisafans släkt, Simri och Jeguel, av Asafs släkt, Zakaria och Matanja, av Hermans släkt, Jehuel och Simei, samt av Jedutuns släkt Semaja och Uziel. Dessa samlade sina bröder och helgade sig och gick sedan för att rena Herrens hus, så som kungen hade befallt i kraft av Herrens ord. Men prästerna gick in i det inre av Herrens hus för att rena det, och all orenhet som de fann i Herrens tempel bar de ut på förgården till Herrens hus. Där tog leviten emot den och bar ut den till Kidrons dal. De började helga templet på första dagen i första månaden, och på åttonde dagen i månaden hade de hunnit till Herrens förhus. De helgade sedan Herrens hus under 8 dagar. På 16:e dagen i första månaden var de färdiga. Då gick de in till kung Hiskia och sa: vi har renat hela Herrens hus och brännoffersaltaret med tillbehör och skådebrödsbordet med tillbehör. Alla de kärl som kung Ahas under sin regering i trolöshet förkastade har vi återställt och helgat, och de står nu framför Herrens altare. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, vi firar idag reformationssöndagen. Och det är nyttigt att en dag om året fira minnet av reformationen. För att påminnas om varför vi finns till som kyrka och församling. Varför reformationen behövdes. Och vad det betyder att vara lutheran. Varför vill vi tillhöra en luthersk församling? Varför kallar vi oss lutheraner överhuvudtaget? Hade det inte räckt med att vi bara kallade oss kristna? Innan vi försöker att besvara de här frågorna så ska vi se på vad reformationen betyder. Låt oss gå till dagens text. För dagens text handlar om en reformation. Det är kung Hiskias reformation av Juda. Men för att förstå Hiskias reformation så är det bra att förstå bakgrunden. Precis som det är bra att förstå bakgrunden till Luthers reformation. Detta för att förstå vad det är vi firar idag. Bakgrunden till situationen i Juda var kung Ahas regeringstid. Denne man, står det, gjorde inte det som var rätt i Herrens ögon, så som hans fader David, utan vandrade på samma väg som Israels kungar. Han gjorde också gjutna avgudabilder åt balerna. Själv tände han offereld i Hinnoms sons dal och brände upp sina barn i eld efter den avskyvärda seden hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Och han bar fram offer och tände offereld på höjderna och kullarna och under alla gröna träd. Situationen är alltså ganska illa. Guds folk som var utvalt och som skulle fira alla högtidsdagar som Gud hade befallt till Moses. Och som skulle offra enbart till den enda sanne guden i Guds eget tempel. De hade förletts av kung Ahas att offra åt avgudar och tände offereld på olika offerhöjder, kullar runt om staden. Templet stod kvar. Leviterna och prästerna fanns kvar, men man hade slutat att fira högtiderna i Guds tempel i Jerusalem. Om vi nu tar den parallella situationen Hur såg det ut i Kristi kyrka i Europa och i Sverige i slutet av 1400-talet och i början av 1500-talet? Kyrkorna fanns kvar och prästerna fanns kvar. Men det hade kommit in främmande företeelser allt sedan senmedeltiden. Vissa företeelser hade till och med rötter ännu längre tillbaka. Man hade börjat betrakta nattvarden som ett offer, mässoffret. Man menar alltså att Kristus offrades i varje nattvard. Det gjorde att det viktiga elementet i nattvarden, i gudstjänsten, det var offret. Offerhandlingen. Prästerna sågs mer som en sorts offerpräster som skulle offra åt Gud. En tjänare som skulle räcka fram den färdiga gåvan. Tyngdpunkten lades vid när man menar att den här offerprästen, den romerske offerprästen, frambar offret i samband med nattvarden. Man menade att de som var närvarande vid detta mässoffersfirande fick välsignelser genom själva offerhandlingen i sig. Det gjorde att det viktiga var inte att man tog emot nattvarden, utan att prästen läste mässan och frambar mässoffret. Och därför kunde man fira nattvarden utan att någon utom prästen själv tog emot nattvard. I Uppsala domkyrka till exempel fanns 24 olika altare i kyrkan. Runt om i de här koren. Man hade en präst anställd för varje kor där det fanns altare. Och där stod prästerna och läste mässan på latin hela dagarna. Även om ingen annan än han själv var närvarande. Man kunde till och med köpa sig själamässor för att minska tiden för släktingars lidande i skärselden. Och det var många som inte ens vågade gå till nattvarden av rädsla för dess helighet. Lekmännen fick bara dela brödet, men prästerna fick både brödet och vinet. Kristus framställdes ofta som en domare, vilket gjorde att många av rädsla för Gud hellre valde att vända sig till Jungfru Maria, Jesu mamma, eller till någon av helgonen med sina böner. Eftersom det viktiga var mässoffret så försummades predikan. Prästen hade ofta dålig utbildning och huvudsaken var att man lärde sig att citera nattvardsmässan på latin, ett språk som bara de lärde kände till. Rättfärdiggörelsen i den romerska kyrkan, det är en process där människan ska samverka med ingjutna nådekrafter. Man blir enligt Rom inte frälst genom tron alena, utan genom en tro formad av kärlek, som man sa. För att komma direkt till himlen efter döden så måste man ha uppnått en hög grad av helighet. Och därför menade man, och det menar man fortfarande, att de allra flesta kristna kommer inte till himlen direkt efter döden, utan kommer till skärselden där man ska renas en tid. Det allra säkraste sättet att bli en riktigt helig människa, menade Rom, det var att bli munk eller nunna. Och därför fanns det många kloster i Sverige där människor levde efter att ha lovat att till livets slut leva i celibat och be hela dagarna bakom murarna. Nu har vi sett hur det såg ut i Juda under kung Ahas tid. Och vi har sett hur det såg ut i Sverige på 1400-talet. Vad betyder då reformationen när Hiskia trädde fram? Kung Hiskia, betyder det att kungen rev ner templet? Betyder det att kungen såg till att skaffa sig nya präster och leviter? Betyder det att han byggde ett nytt tempel? Nej, för då hade det inte varit en reformation. Utan då hade det varit en revolution eller en deformation. Låt oss se hur han gjorde. Vi läser i andra krönikebokens 29 kapitel att kung Hiskia öppnade dörrarna till Herrens hus och såg till att det började fungera. Han hämtade prästerna och leviterna och såg till att de renade sig själva och förde ut orenheten ur templet. Kanske bilder av Baal eller offer till avgudarna. Och sen renade man och helgade man templet och förgårdarna för att kunna använda dessa igen på samma sätt som man hade gjort innan förfallet. Vi läser i dagens text. Dessa samlade sina bröder och helgade sig och gick sedan för att rena Herrens hus, så som kungen hade befallt i kraft av Herrens ord. Men prästerna gick in i det inre av Herrens hus för att rena det, och all orenhet som de fann i Herrens tempel bar de ut på förgården till Herrens hus. Där tog leviten emot den och bar ut den till Kidrons dal. De började helga templet på första dagen i första månaden, och på åttonde dagen i månaden hade de hunnit till Herrens förhus. De helgade sedan Herrens hus under 8 dagar. På 16:e dagen i första månaden var de färdiga. Då gick de till kung Hiskia och sa: vi har renat hela Herrens hus och brännoffersaltet med tillbehör och skådebrödsbordet med tillbehör. Alla de kärl som kung Ahas under sin regering i trolöshet förkastade har vi återställt och helgat. Och de står nu framför Herrens altare. Återställt är nyckelordet. Ordet reformation betyder återställelse. Att reformera betyder att återställa eller återforma. Vad det alltså handlar om är inte att man skapar någonting nytt, utan återställer till hur det var innan förfallet. Man tar inte bort, utan man renar och helgar det som förvanskats. Det är också vad den lutherska reformationen handlade om. Luther skapade ingen ny kyrka. Det finns bara en kyrka, den heliga allmänneliga kyrkan. Han renade den befintliga kyrkan från det som var fel. Han grundade alltså ingen ny kyrka. Och så var det också i Sverige. Kyrkan har fortsatt som den alltid har gjort. Han har samma högmässa som den kristna kyrkan har använt ända sedan fornkyrkan, så i över 1000 år. Man har samma liturgiska kläder som man använt sedan fornkyrkan, alltså i nästan 2000 år. Skillnaden är att allt har reformerats. Vi har tagit bort till exempel offerbönerna från nattvarden, som hade förts in under medeltiden. Men vi har kvar alla andra viktiga delar av kyrkoordningen. Vår svenska reformator Olaus Petri, han såg till att högmässan, Bibeln och psalmerna översattes till svenska. Men många psalmerna var faktiskt inte nya psalmer utan gamla psalmer. Vissa var ju flera hundra år gamla av psalmerna som Olaus Petri översatte från latin. Man tog bort bönerna till Maria och helgonen och såg till att munkarna och nunnorna befriades ifrån klostren. Och de präster och biskopar som ville underordna sig det rena evangeliet, de fick fortsätta att predika som förut, fast de predikade nu evangeliet. Man tog inte bort de vackra kyrkorna. Man tog inte bort den här fina arkitekturen. Man tog inte bort krucifix eller bilder ifrån på väggarna ur den bibliska historien. Utan det fick sitta kvar. För reformation handlar inte om förstörelse, utan om att helga och återinviga. Annat var det med Zwinglis och Calvins deformation, som vi ska kunna kalla den för. Den här rörelsen som har spridit sig och som nu motsvarar ganska många frikyrkor idag. Där man tog bort och förstörde Dessa människor gjorde om den gamla kyrkans gudstjänst helt. De tog bort kors, de tog bort altaren, de tog bort bilderna från kyrkan. Så att kyrkorna såg ut som en sorts skolsalar. Och deras pastorer fick gå klädda i juristkåpor, svarta juristkåpor. Den yttre förändringen som vi nu talar om, det är ju visserligen en fri sak. Det är ju inget som vi kan säga att det ena är bibliskt och det andra är inte bibliskt. Hur man klär sig eller vilken gudstjänstordning man använder. Men ändå är det här sättet att förändra vittnar om en viktig skillnad i synen på reformationen. Den lutherska kyrkan, det är ingen ny kyrka, utan det är den gamla ursprungliga kyrkan som har renats ifrån Roms villfarelse. Vi betraktar alltså inte den romersk-katolska kyrkan som den ursprungliga kyrkan eller som moderkyrkan, utan som en modern sekt som inte har mycket gemensamt med kyrkofärderna, de första kyrkomötena och fornkyrkan. Det är inte vi som har brutit oss ur den gamla kyrkan, utan det är påven och hans grupp som har brutit sig ur den apostoliska kyrkan, kyrkofädernas kyrka. Vi tillhör fortfarande fädernas kyrka. I de lutherska bekännelseskrifterna så bekänner vi oss till gamla och nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, så som Israels rena och klara källa som alena utgör den enda sanna norm efter vilken alla lärare och läror bör prövas och dömas. Och därför var man överens med kyrkofadern Augustinus som på 300-talet skrev att ingen ska lyda till och med rätt valda biskopar om de felar eller om de lär eller befaller något som strider mot de gudomliga heliga skrifterna. Ingen lära som reformationen betonade var någon ny lära i kyrkans historia. Vi läser samma sak som kyrkofäderna om att Gud till exempel är treenig, om att dopet föder på nytt, om att nattvarden är Kristi kropp och blod under bröd och vin, att frälsningen är av nåd och att Kristus kan komma tillbaka synligt på den yttersta dagen för att döma levande och döda. Och när den augsburgska bekännelsen, dess apologi, talar om arvsynden så konstaterar man: vi lära om arvsynden intet som är främmande vare sig för skriften eller den allmänliga, alltså katolska kyrkan. Utan vi har åter framdragit oss framställt i ljuset av skriftens och fädernas viktigaste tankar som bortskymts av de nyare teologernas spetsfundiga tvister. Ty det ligger i öppen dag att de nyare teologerna icke givit akt på vad fäderna velat framhålla med avseende på nämnda brist. Alltså de nyare teologerna, det är inte reformationens teologer, utan det är den romerska kyrkans teologer. När den lutherska bekännelsen talar om rättfärdiggörelsen så säger man på samma sätt i apologin: vi vet att vad vi här framhållit står i överensstämmelse med de profetiska apostoliska skrifterna, med de heliga fäderna Ambrosius och Augustinus och många andra, och med hela Kristi kyrka som fast och visst bekänner att Kristus är vår försonare och rättfärdiggörare. Vi får inte glömma att kyrkan är 2000 år gammal. Där de romerska teologerna sa på 1400-talet, det stämmer inte överens med vad kyrkan överallt och alltid har sagt och lärt. Dessa nya missförstånd handlade alltså reformationen om att rena kyrkan ifrån, inte skapa en ny kyrka. Precis som kung Hiskia inte rev ner templet utan renade templet, inte bytte ut leviterna och prästerskapet utan helgade dem, så handlade reformationen om att återupprätta den gamla kyrkan. Men för att vi inte ska tänka att reformationen bara handlar om en yttre förändring, så låt oss se inte bara hur saker och ting förändras med reformationen, utan också varför. Vad var det som gjorde att Ahas, kungen innan Hiskia, skapade offerkullar utanför Jerusalem och förde in bilder av Baal och andra avgudar i landet? Varför? Vi får en ledtråd när vi läser andra krönikeböckernas 28 kapitel och 23 vers. Där står: Ahas offrade åt gudarna i Damaskus, de som hade besegrat honom, ty han tänkte: eftersom de arameiska kungarnas gudar har hjälpt dem, vill jag offra åt dem så att de hjälper mig. Kung Ahas var medveten om högre gudomliga makter, och han tänkte som människor gör i allmänhet: om det finns gudomliga makter så är de straffande och rättfärdiga. Det hänger på mig om de är välvilligt inställda, och därför måste jag försöka blidka dem på något sätt. Och vad vore lämpligare än att göra som de arameiska kungarna, nämligen offra åt dem för att de ska bli välvilligt inställd till mig. Han tänker på gudomligheternas krav på rättfärdighet, och han tänker på människans minussituation. Och så långt kan det väl stämma, även om det handlar om falska gudar. Men så gör han det fel som den naturliga människan alltid gör. Det kommer an på mig att stämma om Guds sinne. Och det skapar en falsk religion. Det skapar en lagreligion. Och samma tänkande präglade också mycket av den romerska kyrkan under 1400-talet. Medeltida konstnärer målade Gud som en arg domare sittandes på en regnbåge, redo att gå till rätta med människans synder. Inte ens om man var döpt, gick till mässan varje dag för att ta del av de välsignelser som man trodde man skulle få genom mässoffret, eller gick till klostret, så kunde man vara helt säker på att man hade gjort tillräckligt. Även om man var omvänd så skulle man räkna med att få tillbringa några tusen år i skärselden innan man kom in i himlen. Och samma lära har Rom idag. Man talar inte om år längre, men man har samma lära om skärselden. Man tänker sig att gärningarna och kärleken tillsammans med tron tjänar till att stämma om Guds sinne så att Gud kan förklara oss rättfärdiga. Och ur ett sådant tänkande föds medeltidens fromhet, där man räknade Ave Maria-böner och Fader vår-böner på radband. Man skulle besöka reliksamlingar för att samla extra poäng för Gud. Man skulle späka sig med piskor och hårda tagelskjortor. Man skulle göra pilgrimsvandringar och kanske gå i kloster. Inget av detta var befallt av Gud och någonting som hade med nådens evangelium att göra. Och samma tänkande präglade Luther under hans klostertid. Luthers fråga var: hur ska jag finna en nådig Gud? Och när han studerade Romarbrevet så upptäckte han att Guds rättfärdighet som uppenbaras i evangeliet inte var Guds dömande rättfärdighet, utan den rättfärdighet som Kristus vann åt oss genom att dö i vårt ställe och som tillräknas oss genom tron utan gärningar. Av tro till tro, som det står skrivet: den rättfärdige ska leva av tro. Han skriver: jag vet ganska väl varför jag så ivrigt förmanar att man av Pauli ord ska lära känna Kristus rätt och väl. Ty Kristus är inte alls sådan att han fodrar eller vill ha något av oss. Tvärtom är han en försonare som har försonat alla människor i hela världen med Gud. Om du alltså är en syndare, vilket i sanningen alla är. Och vi är större syndare än vi tror och förstår. Så gör inte för allt som är det heligt och kärt Kristus till någon sträng domare som sitter på regnbågen, vredgas mot syndar och vill fördöma dem. På det sättet har man i påvedömet betraktat Kristus. Men gör inte det, för då måste du förskräckas för honom och förtvivla. Fatta honom istället i hans rätta gestalt, så att du erkänner honom vara Guds och Jungfru Marias son, som utgivit sig själv för hela världens synder, inte för att förskräcka, långt mindre för att förkasta och fördöma bedrövade och nedslagna samveten, utan för att man vill upprätta dem från synd och död, styrka och trösta dem i all ångest och nöd, samt göra dem rättfärdiga och saliga. Håll fast vid den rätta bilden av Kristus, nämligen att han till sitt egentliga väsen ingalunda är någon Moses. Han är inte någon fångvaktare eller böder, utan en medlare som utgivit sig själv, icke på grund av vår förtjänst, helighet, rättfärdighet, vår ära och vårt fromma liv, utan för våra synders skull. Håll envist fast vid att han därigen har försonat oss arma syndare med Gud och förvärvat oss nåd, rättfärdighet, evigt liv och salighet. Även om Kristus stundom utlägger lagen, så är det inte hans egentliga och rätta ämbete vartill fadern sänt honom. Slut på citat. Och därför blev reformationen ingen ångestfylld produktion av nya påhittade bud som man skulle uppfylla, utan den glädjefyllda förkunnelsen om att Gud är en nådig Gud för Kristi skull. Att Gud tar emot ångerfyllda syndare för intet, gratis. Att vi får förtrösta på och lita på att våra synder är förlåtna för Kristi skull. Nattvarden är inget offer som vi frambär för Gud, utan det är det offer som Gud räcker oss och som handlar om att Gud en gång för alla, en gång på korset, har offrat sin sons kropp och blod till syndernas förlåtelse. Bikten handlar inte om att prästen ska lägga på oss nya saker som vi ska göra för att blidka Gud. Utan bikten handlar om att vi bekänner våra synder och tar emot förlåtelsens ord. Klostren försvann från Sverige och istället fick vi en allmän skolgång som handlade om att alla skulle få lära sig katekesen, den enkla kristna trosläran på svenska. Bibeln som bara hade funnits på latin översattes till svenska så att alla själva kunde läsa om Guds väldiga gärningar. Man sjöng psalmer och man tillbad Gud i högmässan på det egna språket så att alla förstod. Lagens ångestfyllda religion ersattes med en glad tro på nådens evangelium. När kung Hiskia rena templet, prästerna och leviterna, så läser vi. Hiskia tog då till orda och sa: ni har nu blivit vigda åt Herren. Kom därför hit och för fram slaktoffer och gemenskapsoffer till Herrens hus. Då förde församlingen fram slaktoffer och gemenskapsoffer, och var och en som i sitt hjärta manades att offra brännoffer gjorde så. Märker vi skillnaden här? Ahas ångestfyllda religion för att blidka okända gudar har bytts ut mot hjärtats och glädjens tro. Då man firar Gud och firar gudstjänst av tacksamhet. Av hjärtat. Vi kallar oss för lutheraner. Inte för att Luther var bättre än någon annan. Eller för att vi ställer oss bakom allt som Luther har sagt eller skrivit. Vi kallar oss lutheraner för enkelhetens skull. Vi skulle lika gärna kunna kalla oss bara den kristna kyrkan. Eller varför inte den katolska kyrkan, som helt enkelt betyder den allmänneliga kyrkan. Problemet bara är att det finns så mycket som kallas för kristet utan att vara det. Det finns till exempel ett samfund i Sverige som har ett mycket vackert namn. De kallar sig för Kristi församling. Det är ett vackert namn, men detta samfund är en av de farligaste och mest slutna sekter vi har idag. Church of Christ heter det på engelska. Vi bekänner varje söndag. Det skulle alltså bli förvirrande om vi skulle kalla oss för den kristna församlingen eller Kristi församling. Folk skulle inte förstå vad som skiljer oss ifrån andra rörelser. Vi bekänner varje söndag. Vi tror på en helig eller på latin katolsk kyrka. Vi tror på en helig allmännelig, det vill säga katolsk kyrka på latin. Vi skulle i princip kunna kalla oss för katolska kyrkan. Men det skulle bli förvirrande eftersom den katolska kyrkan idag mest förknippas med en rörelse som leds av påven i Rom. Eller hur? Ordet allmännelig eller katolsk, det var ett begrepp som började användas av den kyrka som hade direkt koppling till apostlarna genom vigningarna av prästerna och biskoparna. Under de första århundraden så sa man, vi är den katolska eller allmänneliga eller universella kyrkan, sa man. Och varför sa man då så? Jo, därför att det fanns en annan grupp som hade börjat kalla sig för den kristna kyrkan, den kristna församlingen, nämligen gnostikerna. Och därför börjar man säga vi är den allmänneliga kyrkan. Därför att vi har direkt anknytning tillbaka till apostlarna genom våra biskopar och vigningen av dem. Men för kyrkofadern Irenaeus så handlade den katolska eller allmänneliga kyrkan inte främst om vigningen genom handpåläggning via biskopar och tillbaka till apostlarna. Den handlade främst om att den apostoliska läran, apostlarnas lära hade förts vidare. Det var främst det handlade om när han talade om allmänlig eller katolsk. Och den apostoliska läran, den har ju inte förts vidare i den romersk-katolska kyrkan, men väl inom den lutherska renläriga kyrkan. Och därför har den romersk-katolska kyrkan ingen apostolisk succession. Den kyrka som har apostolisk succession, som man kallar det för då, det är den kyrka som har den apostoliska läran. Med eller utan handpåläggning. För kyrkofadern Irenaeus, så fanns ingen katolsk eller allmänlig kyrka utan den apostoliska läran. Vi skulle också kunna kalla oss för den ortodoxa kyrkan. För ordet ortodox, det betyder ju den renläriga kyrkan. Men också det skulle bli förvirrande, eller hur? Därför att det redan finns idag en kyrka som kallar sig för ortodox, nämligen den kyrka som har sina rötter i den östliga kristenheten. Och denna kyrka har ju tyvärr också avvisat reformationen. Den östra kyrkan. När vi kallar oss för lutherska, eller en luthersk kyrka, då är det inte för att skryta med Luther. Utan det är mer en sorts varudeklaration. Går man till affären för att köpa svanmärkt, då vet man att man får miljövänliga produkter. Om man söker kravmärkta produkter, då vet man att man får varor som är ekologiskt odlade, eller hur? Man vet, det står ett märke på. Och vi kan kalla oss för olika saker, men när vi säger att vi är en luthersk kyrka och församling, då är det ett varumärke så att folk vet vad det handlar om, vad det här är för någon rörelse. Det här är en rörelse som tror på skriften allena som norm för kristen tro. Vi tror att människan blir frälst av nåd alena, genom tron alena. Vi tror att Kristus har befallt oss att göra alla folk till lärjungar genom att döpa dem. Alltså inte bara vuxna utan alla folk, både barn och vuxna. Vi tror att nattvarden är Kristi kropp och blod under bröd och vin till syndernas förlåtelse och så vidare och så vidare. Och nu finns det förstås invändningen. Det kommer ju en invändning mot användandet av begreppet luthersk. Och det är att det finns föreningar som Svenska kyrkan till exempel som har ganska lite gemensamt med kristendomen överhuvudtaget. Det är svårt att säga om Svenska kyrkan ens är en kyrka och än mindre att den är kristen. Men ibland så kallar sig Svenska kyrkan för en luthersk kyrka. Och då kan vi undra, blir det här förvirrande? Ja, det kan bli förvirrande. Och då har vi för enkelhetens skull valt oss att kallas för den lutherska bekännelsekyrkan. Och det betyder att vi vill vara lutheraner, inte bara på pappret, inte bara som ett ord, utan vi vill bekänna oss till den lutherska tron som är densamma som Bibelns lära. Ifrån alla våra predikstolar, i alla våra böcker, alla våra tidskrifter, alla våra föredrag. Den lutherska reformationen var lika nödvändig som kung Hiskias reformation. Och genom den fick vi tillbaka evangeliet som säger att Gud förlåter syndare för Kristi skull. Att Gud är en nådig Gud, en kärleksfull Gud som inte behöver blidkas genom våra handlingar. Utan som redan är försonad med oss genom Jesu Kristi fullkomliga försoningsoffer på korset. Vårt främsta budskap som söner och döttrar till reformationen. Det är det som Paulus skriver i andra Korintierbrevets 5:e kapitel och från den 9:e versen. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Amen.